Du lyssnar på Sanningens ögonblick av Toril Torup. I översättning av Sabina Söderlund. Uppläst av mig, Gabriella Boris. 1. Brandsäter, mitten av juli 1872. Ljusskenet från lyktan pendlade i kvällsmörkret när Dina skyndade mot stallet. Hästarna gnäggade oroligt när de störtade in, men de lugnade sig snabbt när de såg vem det var. Borken frustade till, ruskade på huvudet och fortsatte tugga på sitt hö. Ariel gjorde likadant. Sölfax såg nyfiket på henne. Hon satte hastigt ifrån sig lyktan, tog ett träns och gick in i spiltan. Sölfax vände på sitt vackra huvud och nosade på henne. Men hon puttade till honom för att få honom att se rakt fram istället. Det var lättare att tränsa när han stod så. Innan hon satt upp blåste hon ut talljuset i lyktan. Det blev först helt mörkt, men så vandes ögonen gradvis. Hästhovarna dunkade mot det hårtrampade jordgolvet när hon styrde ut Sölfax ur stallet. Träden avtecknade sig som taggiga silhuetter mot den blåsvarta himlen, och nu kunde hon skymta grusvägen från gårdsplanen och ner genom allén. Dina drog försiktigt i tyglarna när Sölfax ville svänga åt vänster. Han var van vid att turen gick mot Eidsfoss och handelsboden. Men den kortaste vägen till Rivelsrud var att rida åt höger och över Hängebrua. Sölfax skrittade genom allén och kom fram i trav när den långa raksträckan låg framför dem. Dina ville driva på honom i galopp, men förnuftet förmanade henne att inte bara sticka iväg. Sölfax måste få bli varm först. Vid Röed var ingen idé att hålla tillbaka hästen längre. Sölfax kämpade mot bettet, ett tydligt tecken på att han var otålig och ville öka farten. Dina gav honom fria tyglar och han var inte sen att sätta av. Den höga farten skrämde Dina, men inte mer än vad brevet från fiskarhustrun hade gjort. Därför lutade hon sig bara framåt och vände huvudet åt sidan så att tårarna kunde strömma fritt. Hästhovarna dunkade mot träplankorna på Hängebrua, och det rytmiska ljudet förändrades när Sölfax dundrade ut på den gruslagda vägen igen. De var snart framme, tänkte Dina, medan både rädsla och upprymdhet kämpade om en plats inom henne. Hon visste inte om Mats kunde hjälpa henne, men hon ville inte fråga någon annan. Det var ett vanvettigt förslag hon skulle lägga fram för honom. Hon var beredd på att han skulle slå ifrån sig. Det var snart dags för skörd och han hade många som var beroende av honom på gården. Men hon hoppades ändå att han skulle vilja följa med henne. När Dina hoppade av hästen och band honom vid en järnring i stallväggen på Rivelsrud undrade hon vad Mats skulle säga om att hon kom till honom. Trots att rastlösheten pirrade inombords stod Dina kvar och strök Sölfax över mulen. Om det var honom eller sig själv hon ville lugna var hon inte säker på. Rivelsrud var en tjusig gård, men inte så stor och fin som Brandsäter. Boningshuset i vitmålat timmer såg välskött ut. Var det Mats som låg bakom de sirliga utskärningarna ovanför ytterdörren? Det kunde det absolut vara, för hon hade hört att han var duktig med händerna och hon hade sett den praktfulla nyckeln han hade smitt till Brandsäters nya uthus. Vem som helst hade inte klarat det, så mycket var säkert. Dina hade kämpat för att hålla tårarna borta, men nu slet förtvivlan och vanmakt i henne. Hon lyckades fortfarande, men förstod att det skulle bli svårt att samla sig när hon stod öga mot öga med Mats. Varför var det så svårt att blotta sin rädsla för andra? Hon brukade för det mesta kunna verka opåverkad, men hjärtat slog fortare och fortare ju närmare ytterdörren hon kom. Hon kunde knappast minnas att hon hade utkämpat en viktigare kamp förut i livet. Hon måste få hem Johannes, hit till Eidsfoss, innan Jess fick tag på honom och tog honom med sig tillbaka till Grötöja. Om han fick tag på honom före henne skulle hon aldrig få se sin son igen. Spänd förväntan blossade upp inom Dina när hon knackade på ytterdörren. Plötsligt ångrade hon att hon hade kommit hit. Hon borde ha ordnat upp sina problem på egen hand, men nu fanns det ingen återvändo. Hon skymtade Mats bakom glas.